Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Last Man Standing kommer vi bli, Fabian. Den enda podden som inte lägger ner. Det är väl, vad är våran body count i år? Är det två poddar som har lagt ner i år, va?
Det är två poddar. För er som inte är med på nyheterna så har ju vår kära kollegepodd Aktiesnack bestämt sig för att lägga ner. Vilket såklart är tråkigt. Men det betyder ju också att Market Makers vinner walkover i aktietävlingen.
Ja, det tror jag med. Jag tror att Peter, han har bränt sig rejält på sina investeringar. Nej, skämt åsido. Det är faktiskt jättetråkiga nyheter för att jag gillar verkligen Aktiesnack, den podden. Men ja, Market Makers still going strong. Vi kommer inte lägga ner. Säger som Jordan Belfort i Wolf of Wall Street. Vad är det? Skriker för någonting. I'm not going down.
I'm not leaving.
I'm not leaving, är det han skriker. Precis. De kommer få klamra, dra bort våra fingrar från de här, våra döda kroppar från de här mikrofonerna.
I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here. They're gonna need to send in the National Guard or fucking SWAT team.
I alla fall, vi fortsätter som vanligt med en fett avsnitt även denna vecka. Vi kommer prata lite mer amerikanska kapningar som du var inne på för några veckor sedan. Vi kommer följa upp lite på intervju med Johan här veckan om halvledare, och sen kommer det bli ett gaming case också. Och mycket, mycket mer. Jag tycker vi hoppar rakt in på dagens avsnitt, men vi ska först påminna om att det inte är någon rådgivning rekommendation som pågår på podden. Vi berättar bara vår process och hur vi tänker. Gör alltid ingen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, och först av Fabian tänkte jag kanske nämna det, för du pratade ju lite om silver här för, det måste vara ganska många veckor sedan, va?
Ja, det var inför nyårsavsnittet så hade man ju liksom suttit och kikat på det, och man tog ingen position. Och vad händer nu, Niklas?
Jag tänkte vi säga det. Du har väl lastat portföljen full, men det är klart du inte har. Silver är nu på väg att göra breakouts från femårshögsta. Det är sjukt drag i mining-sektorn. Guldgrävarna gör rekordmarginaler med dagens guldpris. Långt över de marginaler man hade under bullmarknaden 2001-2011. Så att nu kommer det här, Fabian, som du trodde, som du spekulerade om, men som du uppenbarligen inte tog position i. Det vill säga alltså, att de ska betala tillbaka sina lån, de ska köpa tillbaka sina aktier och utdelningar. Ja, man kan ju hoppas att då flödena kommer, för hittills har ju folk bara lastat av de aktierna istället. Så alla har ju liksom gjort som du. Och det är väldigt ditt intresse här, men det här lär verkligen börja vakna till liv nu.
Ja, det är så grovt dåligt från mig. Alltså, ja, men vi har ju suttit och gnetat i gold miners flera år nu. Det var väl lite att det bröt ut där 2018. Men sen har det bara varit, en gång per året har man ju återbesökt den tesen. Och senast var ju den här tiden förra året. Så var man inne och fightade lite i, eller veva lite i juniorerna. Och det gick väl helt okej liksom, men det var ingen breakout. För det verkar ju komma i år. Och man har ju helt suttit på sidan. Och det är inte bara silver, utan det är liksom alla typer av miners. Du har ju Ten också, vi har ju pratat om Alphamin i podden. Och jag har sagt hur intressant det var. Och det är väl upp cirka 50% nu så här botten. Och det har man ju bara suttit och glott på. För man fick ju för sig att man ska slänga in sina pengar så här kurdiska oljebolag och diverse grejer istället. Vilket är helt okej. Men...
Ja, de har ju gått jättebra dock. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Men det här är ju svåra med den här typen av play. Det finns ju en sån klassisk graf som har delats på Twitter i, måste vara 5 år snart det åtminstone, där man relaterar då liksom hur värderas råvaror kontra typ S&P 500, alltså amerikanska index. Och det har ju aldrig varit så billigt, säger man. Och det säger man år ut och år in, och ändå händer aldrig någonting. Och det är ju det svåra med att det är sånt jädra tålamod som krävs. En av dem som vi faktiskt lyckades med egentligen, det var ju uran, men det var ju precis samma grej. Vi tjatade om det i många år, att snart kommer uranet. Sen plötsligt en dag hände det, och som tur var ägde vi lite, i alla fall lite uran. I det här fallet dock med miners så satt vi tyvärr inte på något ägande. Men det är ju svårt med det här, timingfrågan är ju omöjlig. Det är lätt att liksom verifiera caset, men det är svårt att pricka rätt med tajmingen.
Det som är svårt med... alltså alla råvaror just nu har ju typ samma tes, så det har varit underinvestering. Och det som är svårt är att många råvaror och råvarusektorer, det är liksom lite rullande uppgång här. Så du ser liksom att det är typ uran så går upp och sen konsolidering eller lite ner och sen hoppar över till en annan sektor. Liksom silver och sen koppar och så vidare. Så att, det är inte så att allting går rakt upp tillsammans heller. Men det är intressant nu, för du ser allting, du ser oljan också gå upp. Så att... bra för alla råvaruinvesterare där ute.
Ja, precis.
Förhoppningsvis kan jag dra med portföljen upp i år också. Det har varit ett motigt Q1 för mig.
Mm, men det är skönt. Jag har haft ett bra Q1 och annars ett motigt 2022-2023. Så det är väl min tur nu kanske, Fabian, att få ta hem vinsten i år.
Äntligen.
Jag tyckte för övrigt var kul, vi ska bara följa upp lite kort på intervju vi hade den veckan med Johan, vi pratade halvledare. Om ni missat den så ska ni såklart gå in och lyssna på den. Han nämnde nyligen faktiskt en intressant grej, TSMC som vi pratade om, Taiwan Semiconductor Company. De bygger nya stråfabriker i Arizona, totalt 3 stycken tror jag. Och det ska kosta mer än $60 miljarder att bygga de här. Det är inga små investeringar man gör alltså. Och de ska stå klara nu i slutet på det här årtiondet. Och vi pratade med Johan, som sagt, förra veckan. Då berättade han ju om sådana här wafers. Det är de här stora, liksom, ska vi kalla det för kexen då, som man trycker halvledarna på, eller chippen på. Och sen så stansar man ur de här chippen. Och de här fabrikerna ska kunna påbörja arbete på över 50 000 sådana här wafers per månad. Det är en ganska stor kapacitet. En intressant grej här, ett litet play här. Vi pratar ju om liksom vilken del av värdekedjan ska man vara inne i. Och du har ju tidigare i podden lyft det här med, det var väl optiska överföringar, du har pratat om minnen man kan investera i. Alltså man pratar lite med hackar och spadar för den typen av bolag. I och med att Nvidia och de här liksom... rena pure playsen har ju redan stuckit så mycket, så pratar vi om, kanske man ska titta en våning ner. Och enligt Johan så ska Atlas Copco faktiskt kunna nynnas väldigt stort av de här fabrikerna. Enligt honom, allt annat lika då, om ingenting förändras stort, så ska de kunna sälja utrustning till de här fabrikerna för ungefär $10 miljarder. Det är ganska mycket pengar. Atlas levererar bland annat vakuumpumpar som installeras i samband med sådana här EUV-maskiner som vi berättade om i förra veckans avsnitt. Och i och med att man har så höga krav på att det här ska liksom kunna driftas 24 timmar dygnet, så installerar man ofta dubbla system också i det här för att få redundans. Och det är såklart mumma för den här typen av för Atlas Copco.
Menar du 10 miljarder kronor nu eller menar du $10 miljarder?
Förlåt. Fabriken ska kosta 60 miljarder dollar. Atlas kommer sälja för 10 miljarder kronor. Det är väldigt viktigt. Annars är det liksom en sjättedel av hela budgeten ska gå till vakuumpumpar. Då kan man undra vad det är de pumpar där inne egentligen.
Och om jag förstår,
kanske pump and dump fabrik.
Om jag förstår rätt så köper man gärna liksom lite överflöd här för att hålla uppe kapaciteten.
Man installerar dubbla sådana här pumpar. Det är någon annan utrustning de säljer också som jag inte riktigt förstår mig på faktiskt. Men de här pumparna som man sätter, då sätter man dem under den här EUV-maskinen som jag förstår det. Och man sätter in dubbla och det är helt enkelt, tror jag, om jag förstod det rätt, för att man då kan, ska man behöva serva den ena vakuumpumpen, då kan man slå igång den andra. Så att det alltid finns en vakuumpump igång per maskin.
Ja, det är väl
det man använder, så man använder dem.
Det är väl rimligt.
Det är rimligt. Apropå olja och Kurdistan, vi pratade ju om
och vakuumpumpar.
Ja, det vet jag inte, men pumpar i alla fall, pumpande. Så ska vi prata lite kort om DNO som vi nämnde i avsnitt 320. Vi nämnde även då Shamaran som ett play på det här. Vill du ta först backstoryn för de som inte kommer ihåg? Vad pratade vi om egentligen? Vad var caset här?
Ja, caset är ju superenkelt och det är i stort sett DNO, Shamaran och lite andra oljebolag verkar i Irak, eller ja, i Kurdistan, norra Irak. Och i stort sett är det en stor liksom, pipeline där som är helt nedstängd. Och bolagen lyckas få liksom, lite olja såld ändå. Handlas rätt billigt i nuläget. Men det är lite asymmetri här för att öppna den här pipeline igen, vilket verkar vara i närtid, så är det väldigt, väldigt stor uppsida i de här bolagen.
Precis, man vill ju få igång den här pipeline.
Så lite special sits case.
Exakt. Och man kan lyssna mer sagt i avsnitt 320 om det här. Men det har gått bra hittills med de här investeringarna. DNO är upp ungefär 10% sedan dess. Shamaran upp 30%. Jag fick lite hybris här. Den var ju upp 15% igår. Jag ska komma in på varför strax. Idag dock ner 5%. Så är väl lite tråkigare. Men den är fortfarande upp 30% sedan vi pratade om det. Och det finns betydligt mycket, det finns mycket, mycket uppsida kvar med aktierna. Enligt oss i alla fall. Om den här situationen reds ut. Men sagt. Aktien har gått som tåget nu i och med att det verkar närma sig öppningen av pipelinen. Det handlar ju liksom, eller man kommer närmare att komma överens. Men jag förstår att det handlar om att det är väl Turkiet, det är Irak och även då delen av Kurdistan ska liksom komma överens om att det här ska öppna igen. Och 2 april sa Iraks oljeminister att man förhandlar om att påbörja oljeexport igen. Man är ungefär 85% klar, sa man, med det tekniska och borde kunna starta export igen mitten av maj. Så det är ganska snart. Och får man igång den exporten, ja då är det väldigt mycket pengar som börjar pumpa in i de här bolagen. Och då blir det samma sak som alla råvarubolag. Det blir kanske återköpa aktier, utdelningar och så vidare. Det blir bra kassaflöden helt enkelt. Och nu måndags så gick Shamaran upp, 15%. För det kablades ut en nyhet genom nyhetsbyrån Reuters att Irak förbereder att öppna en oljeledning till Turkiet. Men det här är lite intressant, för det här är ju inte samma pipeline som vi pratar om. Det finns ju flera pipelines. Det här är en pipeline som har stängt i 10 år. Den vi pratar om har varit stängd i ett år ungefär. Medan den här som man vill öppna har varit stängd i 10 år. Och jag tycker att det är lite rörigt att hänga med på alla diskussioner eftersom det finns olika pipelines och vad betyder det egentligen att man försöker öppna en. Enligt en analys på Pareto så säger man ju att det här är egentligen bara brus. För de menar på att den här pipelinen kommer inte ens kunna öppnas. Det kommer ta månader eller år att laga den. Den är till stora delar förstörd av IS, som jag förstått det. Och dessutom så skulle den främst exportera olja från oljefält som inte DNO, Shamaran med flera opererar från. Så de har ju ingen nytta att den öppnas. Samtidigt säger man också att det här är nog ett spel för gallerierna. Det här är nog ett sätt att visa för Kurdistan att ah, men kolla, vi kan öppna den här pipeline istället. Så att, då behöver vi inte er pipeline. Och ett sätt då att trycka på dem helt enkelt, få lite mer leverage i förhandlingarna. Och det är ju då andra sidan positivt för de här bolagen. För att om syftet egentligen är att öppna den pipeline vi pratar om, så borde ju det här vara positivt. Så det är lite rörigt här. Det var i alla fall positiva nyheter, tyckte marknaden. DNO steg närmare 4%, Shamaran som sagt 15% upp. GKP, som är ett brittiskt play på det, de steg 8%. Sen kom den analysen ut. Nu var det någon liten downgrade av DNO. Man har fortfarande väldigt hög uppsida på den riktkursen, men man sänkte ändå riktkursen lite grann. Och nu då är Shamaran sågat ner 5%, de andra ganska flät, tror jag. I alla fall, väldigt intressant. Frågan är dock om det inte som sagt är just ett politiskt statement mer för att pressa kurderna, få igång den verkliga pipelinen som vi aktieägare vill ha igång. Nu välkomnades president Biden, Iraks premiärminister, till Vita huset den 15 april. USA vill ju jättegärna få igång de här exporterna, speciellt nu när oljepriset är sökt. Och även Erdogan är väl planerat att besöka Irak snart. Då tror man ju också att det här kommer vara någon form av deal kanske man presenterar i samband med det. Så att, fortfarande ett intressant play. Och stor disclaimer här att du och jag har aktier i både DNO, Shamaran och även GKP har jag aktier i också.
Ja, jag
står för Gulf Keystone Petroleum.
toksmetad nu. Och det är liksom lite olika risknivåer på de här. Det är nog liksom lite mer av en... Det känns lite mer som en, jag menar, en man i kostym, medan Shyamalan är liksom lite av någon dude som har dragit tre linjer koks och springer runt naken på stan. Fan, det är massor Shyamalan med Avanza-djur som är inne där.
Shyamalan har
inne där och vevar. Det var upp typ 35% som mest.
Ja, Shyamalan har väldigt många knappar uppknäppta på skjortan. Och brösthår som sticker ut. Lite förenklat kan man väl säga att DNO, som du säger, är lite mer liksom mindre riskfyllt case. Det är fortfarande kanske riskfyllt, men där kan man ändå liksom räkna hem bolaget redan på befintlig oljeproduktion. Så att öppna det här upp, så är det en stor liksom, alltså det är stor option, det är en stor bonus kan man se det som. Medan Shyamalan är lite mer avhängt på att det här kommer lösa sig, så att den kommer ju definitivt vara mer volatil också. Men oavsett vilket av de här bolagen är, så är det fortfarande olja. Det är liksom pipelines i Kurdistan som ska öppna. Hög risk, men fet disclaimer då, som sagt, att vi också äger aktier, så vi pratar egen bok.
Exakt, alltså typ så här, du är fortfarande är det status quo, är det lugnt. Problemet är att du är i ett område där man vet ju inte, kommer den här pipen liksom, kommer någon få först att spränga den liksom, då är det kört. Ser väl det som lägre risk kanske, men vem vet.
Ja, men så är det ju, för det finns ju väldigt mycket illvilliga aktörer här också. Men det finns ju terrorister i de här grupperna, eller de här områdena. Som sagt, en av pipelines är ju förstörd av IS, som jag förstått det. Och sen finns det ju också stora smuggelorganisationer som tjänar miljarder på det här varje år, att smuggla ut den här oljan just nu. För som du sa, de lyckas ju sälja en del olja. Hur kommer den ut i landet? Jo, det verkar gå via lastbilar, som jag har förstått det. Men apropå att spränga saker och kapa saker, så vet jag att du vill prata om en amerikansk kapning.
Ja, det är ju lite lustigt faktiskt. Hur många amerikanska... Alltså senaste åren, det är mycket amerikaner som har fått intresse för svenska börsen. Först var det ju kanske liksom lite mera kvalitativa bolag som Evo och liknande, som har växt väldigt starkt och har bra fundamenta. Och sen har det liksom gått neråt i... har de här hittat till liksom mindre och mindre bolag på mindre och mindre listor. Två veckor sedan pratade vi om... Moberg Pharma, som gör den här nagelsvampsmedicinen. Och jag har ju avvaktat med någon typ av köp där, för jag tyckte att det hade dragit för mycket för snabbt. Och sen dess är väl aktien upp cirka 50%. Så det visar sig. Så som vi sa förra veckan, eller förra veckan, det är bara flöden som spelar roll här.
Man ska inte gå emot flöden, det är ju en viktig läxa.
Om någon anledning har jag också blivit så här blockad av ledaren för amerikanska Moberg-maffian. Så att jag vet inte vad jag har gjort. Jag pratar ju inte ens negativt om bolaget. Jag sa ju bara att liksom, jag vill inte köpa efter en run-up. Men tydligen var det någonting där. Eller jag har inte ens interagerat med någon amerikan på Twitter. Så jag vet inte varför jag är blockad. Men det är inte det som vi ska prata om idag. Utan jag tänkte att vi ska fortsätta på den här amerikanska kapningsvågen. För det finns ju ett annat svenskt bolag som amerikaner har verkat... dra sig till nu, och framförallt retail i USA. Och det är ju svenska bolaget Hype Group. H-A-Y-P-P är ticker där.
Ja, det verkar bli lite hype kring det.
Exakt.
Nej, men de här är väl någon form av... Är det här någon form av syn-konkurrent, eller? Det här med de här... Vad säger man? Det är ju tobacco pouches är väl man nu har. Det är väl inte snus längre? Nu ska det vara sån här tobaksfritt snus, eller?
Nicotine pouches. Ja, men...
Så heter det.
Det liksom, det finns där i universumet. Caset kort och gott där är ju liksom snus. Alla vet ju att det är jäkligt gött. Och vitt snus är det nya heta i USA och andra länder. Och hype, det är de som är bäst på att sälja snuset. Så där har du hur de kommer in i syn och i hela den här snusuniversumet. För Hype Group.
Just det, för syn går ju som tåget. Swedish Match vart utköpt från svenska börsen. Och det är därför amerikanerna liksom är tok. De är tokheta på det här, de gillar ju det här tydligen. Och nu har de då fått span på Hype. Och som du säger, de tillverkar väl inte snus, utan de säljer snus via hemsidor och så, eller?
Exakt, så Hype Group har sitt ursprung i snusbolaget.se, som grundades 2009. Jag brukar själv använda det back in the day när man var student. Bodde ute i skogen typ, på studentboendet i Linkan. Fanns ingen butik i närheten att köpa snus ifrån, eller i alla fall stockar. Så fick man beställa hem på brevlådan. Och tack vare det här så lyckades ju såklart snusbolaget bli ledande aktör. För mycket man snusade på den tiden. Och efter en merger 2019 så blev man Hype Group. Nu är man faktiskt världens ledande onlineförsäljare av snus och nikotinpåsar. 2021 så listades man på First North. Och det är väl för närvarande det enda First North-bolaget som inte är back 99% de senaste åren. Utan snarare tvärtom. Man är upp 80% bara i år. Och som sagt, jag tror att mycket av det här, såklart levererar man ju fundamentalt, men jag tror mycket är att många amerikaner har hittat till det här bolaget. Börjar poppa upp allt mer i amerikanska fintwit-kretsar. Och mycket har ju med, som du säger, att syn, det här vita snusmärket från Swedish Match, blivit allt mer populärt i USA. Såklart har man inte bara en hemsida, snusbolaget. Man har en hel portfölj med hemsidor. Och det är flera olika geografier man är verksam på. Kärnmarknaderna är Sverige och Norge. Och sen har man tillväxtmarknader i USA, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Schweiz. Dessutom har man börjat doppa fötterna lite i vape-marknaden som är så himlans het nu för tiden. Och tror det eller ej, men det är faktiskt ännu bättre marginaler än snus.
Man kan tänka sig kanske att om man ska spekulera lite varför amerikanerna hittat hit. Vi har ju pratat tidigare om Temple Technion och några andra serieförvärvare. De dök ju upp i den här boken, 100 baggers eller 10 baggers eller vad den heter, och blivit hypade. Man kan väl tänka sig att, som du säger, de har väl fått ögonen på syn och att det går som tåget. Man börjar leta vilka bolag finns. De hittar obskyra svenska bolag och tänker, där måste jag ha en edge eftersom det är svenskt. Det kan inte vara någon som kollar på det. Och sen har ju de så fruktansvärt mycket högre värderingar i USA, så de tycker att allt svenskt är jättebilligt.
Det tror jag. Och så får de liksom valuta, rabatt och allt sånt. Så att, det är inte så jättekonstigt. Kanske. Sen har det ju liksom senaste åren också kommit många rapporter om hur kvalitativa svenska bolag är, hur liksom bra svenska börsen har presterat. Så då vill man leta utanför USA, så är säkert Sverige en av de första ställen man kikar på, bortsett från kanske Kanada.
Ja, det är nog också en väldigt bra poäng faktiskt. Man har hört om de här Evolution och Swedish Match och allt vad det är för någonting.
Exakt. Ja, men man kan ju direkt ställa sig här, och det gjorde jag också, vad är vallgraven i det här egentligen? Det är ju bara en liksom massa hemsidor, och vem som helst kan egentligen börja sälja sig, så det är bara att starta en egen hemsida. Och egentligen, lägst pris här borde vinna, så att borde det inte vara extremt prispress framöver. Och ja, så är det ju. Vem som helst kan faktiskt börja sälja snus. Det som Hype Group har till sin fördel är att de har ju lite first movers advantage här. De var först på marknaden att bli stora. Och därmed har man lyckats nå en skala. Att man dels har råd att ha ett väldigt stort sortiment, men också kunna dra ner på priserna och fortfarande ha en okej lönsamhet. Man har ju typ alla snusmärken och varianter och produkter man kan tänka sig. Och man säljer cirka 20-40% billigare än i butik på kärnmarknaderna. Och det är väl typ 30-50% billigare i tillväxtmarknaderna. Det är bra mycket billigare, speciellt för folk som kanske inte är vana att handla sånt här online. Dessutom är alla transaktioner åldersverifierade, enligt dem själva i alla fall. Och det här är för att hålla borta Big Brother. Och det är väl liksom, det är väl rätt viktigt för en liksom framtida risk för hela det här segmentet. Och om du är tillverkare eller återförsäljare, är ju liksom vad staten kommer göra för att reglera marknaden. Som man vet med cigaretter så är det inte bara att de har låtit det där vara fritt spel, utan det blir allt mer liksom reglerat över tid. Dessutom så är nog den stora medvinden för Hype Group här är att marknadsföring för nikotin- och beroendeframkallande produkter är rätt reglerat. Inte bara från liksom stater och världen över, utan även många liksom techbolag vill inte ha liksom reklam för snus och vapes och liknande. Som det kan skapa liksom lite illvilja från användarna om de ser det här. Så det är faktiskt rätt svårt att slå sig in här, eftersom du inte kan prisa för reklam. Utan det enda sättet att växa är organisk tillväxt. Och till exempel att du skriver en massa blogginlägg så du rankar högt på Google. Eller liksom att du har word of mouth. Att du har någon som har använt Hype Group eller snusbolaget eller ett annat bolag eller annan hemsida, och sen går till sina vänner och bara, men du måste testa det här, det är skitbra. Och word of mouth är så bra, det är liksom det är den bästa marknadsföringsformen om man vill hitta dedikerade användare. Eftersom du
måste ju vara väldigt, jag kan tänka mig att det ändå måste vara ett vanligt samtalsområde när man snusar också, i och med att det är ganska dyrt med tobaksprodukter överlag. Och så säger någon så, ja, men jag brukar handla här för jag tycker det är billigast.
Absolut, och det är det ju. Hype Group, de säger att de får 40% av nya kunder från rekommendationer. Alltså att de har haft en användare som har använt Hype Group och sen går de och rekommenderar det till sin kompis. Och som sagt, det är snuskigt bra om man vill ha dedikerade användare, för att folk tenderar att använda produkter de får rekommenderade och liksom fortsätta använda det.
Snuskigt bra.
Alltså, ja. Märks att du är farsa. Alltså, kommer de här dad jokesen, alltså bara boom, boom, boom. Men det här gör ju också att de har otroligt låg marknadsföringskostnader. De spenderar cirka 0,6% av intäkter på marknadsföring. Vilket är liksom, det är sanslöst.
Det är galet lite.
Ja,
speciellt om man tänker liksom, det är ändå ett e-handelsbolag. De brukar ha betydligt högre andel.
Ja, så att,
det brukar kunna vara största posten man har i princip.
Ja, så att det, sen kommer det bero på liksom hur man definierar intäkter. Ja, det är väl liksom cirka 1% om man kollar på dedikerade kostnader. Men sen såklart har det ju folk liksom så här anställda som håller på med SEO och liknande. Och det kostar ju att ha dem anställda. Så det är såklart en definitionsfråga. Men direkta kostnader är väl typ 1% av intäkterna. Det som är riktigt intressant här är hur de verkar få snurr på sina hemsidor. Hype Group har enligt, jag tror det var kapitalmarknadsdagen de hade i slutet av förra året. Då sa de att de hade en 14% conversion rate. Och det här kan jämföras med snittet för liksom retailers som Boozt och Nelly. Det är inte så här perfekt jämförelse, men det är fortfarande e-handelsbolag. Boozt och Nelly har väl cirka 3% conversion rate. Och det är alltså, när folk kommer in på hemsidan, kommer de köpa eller inte? 14% köper, resten sticker. Och 14% är galet bra. Det är, jag blev rätt chockad när jag såg det. Dessutom har de en 90% retention rate mellan första och andra beställningen. Och det är alltså folk som beställer en gång, så 90% av dem kommer tillbaka och beställer igen, liksom en, två eller tre gånger till. Så totalt sett så kommer 80% av den totala försäljningen från återkommande kunder. Och mellan första och femte beställningen så ökar frekvensen av beställningar med 48%. Och average order value, alltså snittleveransens värde, med 11%. Så att ju mer dedikerad en kund blir, desto oftare köper de och desto mer köper de. Och därför har man kunnat liksom skissa ut här att liksom kunder som har varit liksom handlat hos Hype Group i 5 år, de har haft ett CAGR på cirka 35%. Det är alltså deras köp ökar 35% om året över 5 år. Det är rätt bra flywheel de har här. Som sagt, för att liksom kunder hålls kvar och över tid så spenderar de bara mer och mer pengar.
Det är nästan som att de är beroende av produkten.
Absolut. Och de är såklart beroende av produkten. Det som är intressant är just att liksom, det verkar som att de kommer tillbaka till just Hype Group. För de hade ju kunnat gå till liksom fabbesnusfabrik.se och köpt. Men det verkar de inte vilja göra. Utan de håller sig kvar till liksom samma hemsida. Och det är väl för att, ja men snusbolaget höll jag på att säga. Men Hype Group har väl lyckats bli liksom lite av en Amazon. Även om det är splittat över flera olika hemsidor så har de ju tagit majoriteten av uppmärksamheten här. Och detta gör väl att största risken kanske inte är just från nya aktörer som ska komma in, även om såklart det kommer hända om de kommer ta marknadsandelar. Liksom. Men pajen är ju växande. Utan det kanske är större aktörer, till exempel en Amazon eller liknande, som tidigare varit emot det här med nikotin och snus och så, men ser bara, det här är en jäkligt bra det är ett jäkligt bra område, man tjänar mycket pengar, som kanske öppnar upp för det. Det är en låg risk, tror jag, men det är alltid en risk som man bör ta med sig. Jag tycker också en intressant grej här är att till skillnad mot SIG-marknaden, där folk brukar vara väldigt lojala mot ett märke, det är liksom, alla har väl sett typ Mad Men första säsongen, och då är det bara, I'm a Lucky Strike Man eller Marlboro Man eller liksom så här, folk röker sitt SIG-märke och liksom alltid gjort det. Men för snus så brukar kunder testa många olika märken och sorter av snus. Och det här innebär ju liksom att producenter vill ju bara pumpa ut massor med olika typer av produkter. Det är som Marvel-filmer liksom. Det ska vara Iron Man och Hulken och Thor och allt möjligt liksom. Det räcker inte bara med Spindelmannen och X-Men längre. Och därmed kommer liksom störst utbud att attrahera både nya kunder och producenter som vill go to market. Så liksom du får ju båda de här sidorna som vill komma till samma portal. Och det i sig är ju en sjukt bra selling point. Hype har ju också liksom en, på tal om selling point, en selling point till producenter, att kommer de till Hype Group och säljer sin produkt, så kommer de minska kostnaderna i en snitt med 15% genom att vara en partner, för att de får liksom förbättra distribution, speed to market, alltså lanseringstakt. De kommer liksom minska kostnader i lagerhållning och så vidare. Och dessutom har de en insights-plattform eftersom de har så mycket data, som gör att de helt enkelt, producenterna kan liksom ta bättre beslut än om de skulle jobba med konkurrenter till Hype Group. Och jag tycker det är, liksom, det är lite oklart hur hjälpsamt liksom de här insiktsplattformarna och så är. Hittar inte mycket material på det. Men det är fortfarande liksom lite intressant datapunkt. Men tillbaka till det här med att man gillar många olika snusmärken. I Sverige pekar man på att 28% av volymen kom från produkter som lanserats de senaste 12 månaderna. Och det innebär ju att snus har ju gått från, alltså, eller hela så här, tobak och nikotinområdet har gått från att vara liksom så här lite, allvarligt samma märken hela ens liv, så att det är här innovationen sker. Det är en riktig så här tillväxtmarknad, innovation. AI kan slänga sig i väggen, för att de liksom största framstegen här kom i snus. I alla fall, totalt hade man cirka 950 000 kunder 2023, som gjorde 4,5 miljoner ordrar. Liksom snittleveransen låg på nästan 700 spänn. Och totalt drog man in strax över 3 miljarder kronor 2023. Inte illa pinkat, där det upp cirka 22% year on year. Och det är rätt kul. Det är rätt kul att läsa de här rapporterna, för det är så jävla fokus på human life saved. Och så trycker man på, men nu är det liksom 500 million human life saved. Och det här är ju för att de liksom, de vill ju trycka på att snus är bättre än cigaretter. Och jag tycker det är sjukt lökigt, men liksom... Ja, du får väl köra det om det funkar. Speciellt om du ska in i USA och andra länder som kanske inte är lika... Snus är inte en del av kulturen. Det är kanske en liten läskig grej. Så att, då kanske det är bra att trycka på såna här grejer. EBIT-marginalen, eller det som de kallar adjusted EBIT, som är i stort sett... Ja, det är EBIT när man tar bort kostnader för uppköp. Eller bikostnader för uppköp. Ligger på 2,5%. Vinst per aktie landade på 0,17 kronor jämfört med 0,69 kronor förra året. Och mycket är det här på grund av pressade marginaler från uppköp och investeringar och vidare. Du slänger ju iväg pengar från de här mogna marknaderna in i tillväxtmarknader. Men det gör ju att PE också landar på cirka 500. Så det låter ju verkligen som ett amerikanskt techbolag man pratar om 2020-2021. Ja, men kärnmarknaden i alla fall, det är Sverige, det är Norge. I Sverige har man cirka 30% digital penetration och 11% i Norge. Och så har man 80-85% marknadsandel av e-handeln.
Vad menar du med digital penetration? Alltså hur mycket av snus som säljs på nätet i snitt?
Exakt.
Så 30% av snuset i Sverige säljs på nätet, och av det har Hype ungefär 80-85% marknadsandel.
Ja, man kanske inte behöver dra upp alla siffror här för alla marknader i och för sig. Så man kan kort säga här att kärnmarknaden som just Sverige och Norge, så har man högre online penetration, för det har funnits snus längre där.
Men Hype och man gillar att handla på nätet i Sverige.
Och gäller handlande på nätet. Medan i tillväxtmarknader som USA och Storbritannien så är det väldigt låg digital penetration, vilket inte är så konstigt. Men man har ändå liksom typ 85% marknadsandel. Så att ja, det pekar uppåt. Det är såklart också där liksom runway finns. Ja, man växer på väldigt, väldigt kraftigt i båda segmenten. Såklart växer man ju kraftigare i tillväxtmarknaderna. Försäljningen är väl upp cirka 70% year on year jämfört med kärnmarknaderna som är cirka 12% year on year. Däremot om man flippar på det här är det ju liksom lönsamt i kärnmarknaderna versus i tillväxtmarknaderna. Det som är rätt kul här är ju vdn som säger: kan vi vinna i Sverige, kan vi vinna överallt. Och vi vinner i Sverige. Jag respekterar det ändå. Det är, liksom, det är lite alfa-take här. Och, vi säger att man har lite pondus i alla fall. Än så länge står de här kärnmarknaderna då för 75% av intäkterna. Jag ska också på tal om, när det kommer till just de här fördelarna Hype Group eventuellt har. Det är att många tillväxtmarknader, till exempel Tyskland, så får snus inte säljas i butik. Och jag misstänker att många kommande marknader kommer ha samma grej. Att du får bara säljas online. Och då kommer liksom den största aktören fortsätta leda, antagligen. Och i Norge får du inte heller liksom, du får inte visa upp ditt snus i butik. Så att det är nästan helt omöjligt att göra någon typ av brandbuilding i butik eller så. Så då kommer man också förlita sig allt mer på onlineförsäljning. Jag tänkte en liten lynchning här från tillväxtmarknaden Storbritannien är ju att snus och vapes blir allt mer populärt. Och här får det faktiskt säljas i butik. Jag vet inte om du kommer ihåg, men förr i tiden så både cig och snus var ju liksom precis i kassan, så när du gick förbi där så kunde du se alla färgglada förpackningar och blev supersugen som liten 12-åring och köpa på några cigpaket och så och röka dem liksom. Det fick man aldrig för mamma och pappa. Men det plockar man in ner sen. Kommer ju massa regleringar. Får man inte visa upp massa med liksom coola cigförpackningar, utan det är bara att man skulle ha cancerbilder och liknande, så att man inte alls skulle dra sig det. Men så är det ju inte för de här vapen och vita snusen och grejer. Du står ju där precis vid kassan. Spelar inte roll vad det är för butik, det är alltid framme. Och de här ska ju se ut så mycket som godis som möjligt, känns det som. Och framförallt så finns det ju liksom reklam. Så busskurer och liksom på flygplatser och allting. Det är så här, vaping, yeah, super cool. Om du vill vara en cool person, börja vapa. Så det känns lite som, jag vet inte om du såg de här typ så här, sett de här cig-reklamerna från typ 80-talet från typ så här kamelblå, som hade en så här typ kamel. Jag kommer inte ihåg vad han hette, han hade väl typ Larry the Camel eller någonting. Han hade på sig cool skinnjacka och så här rökte Marlboro, inte Marlboro utan kamelblå liksom, bara, hey kids, you wanna be a cool guy, smoke camels. Och så känns det liksom lite mer vape och snus i Storbritannien nu.
Ja, det där trodde man inte att man skulle se igen faktiskt. Det där är ju intressant också, det som är överlag med just de här nya snusdosen också. Som du säger, på cigpaketen har det ju blivit, ska vara bilder på liksom cancer, alltså lungor med cancer i och massa alla möjliga äckliga grejer. Men med de här nya snusdoserna, framförallt de här vita liksom, nikotinpåsarna och så, de är ju riktigt snygga liksom. De ska ju se smakliga ut, aptitliga ut. Och så är det snyggare överlag med vita dos, alltså vita påsar istället för de här svarta eller ännu värre lössnuset.
Ja, men exakt.
Man har verkligen försökt göra det till en sexy produkt liksom, eller att det ska vara en snygg produkt.
Det påminner mycket mer om kanske en liten liksom, du vet, för du kunde köpa liksom en liten plåtlåda med olika mints som du proppar in i för att få bra andedräkt liksom. Så ser de ut. Det ser inte nödvändigtvis ut som det är liksom någon nikotinbärare i de här. Vilket såklart är sjukt håsigt. Man vill ju liksom få barnen beroende så snabbt som möjligt. Kom in tidigt för att öka med customer lifetime value. Jag
kanske kan förtydliga att Fabian skämtar nu alltså.
Ja, jag tycker i alla fall att man ska ha det här bakhuvudet kring regleringsrisken. Och politiker är ju sjukt långsamma på det här. Jag tycker att det är rätt sinnessjukt att man kan liksom så här, att man kan ha, visst det kanske är bättre att snusa vitt och vapa och så liknande, men att du har sån sjuka regler för brunsnus och brunsnus är bara i Sverige i och för sig, så framförallt cig, men du har inte ens en liksom bråkdel av liksom skyddet på de här nya produkterna, bara för att det är en, liksom, det är en annan produkt, så att då kan vi inte bara copy-pasta. Så att det kommer vara en, liksom så här, några år här då är det liksom fritt fram för alla att ha de sjukaste marknadsföringstrixen och bara sitta och pumpa ut de här. För jag antar väl att alla affärer har väl sinnessjuka marginaler på de här vapes och snus. Och jag tänkte bara, när vi ändå har en så här liten instickare, ska jag bara dra till med en liten snabb annan instickare. Och vi har ju pratat mycket om cigarettbolagen som BTI och Philip Morris och så vidare, och de äger ju de största snusmärkena som Syn och Velo och så vidare. Och jag har ju tidigare tänkt att liksom snus är skitbra att det växer, för det kommer gynna de här bolagen då cigaretter är den eviga kassakon, och nu får de tillväxt i snuset och det här gör ju att cashflowet kommer växa, och då blir det liksom en no-brainer att köpa de här cigbolagen, även om jag själv har gått in och köpt dem. Jag är rätt tveksam till det här nu faktiskt, då det är liksom de här casen. För stora grejen när cig var monopolet på nikotinmarknaden, var ju att det inte fanns någon konkurrens. Så man hade ju en otrolig pricing power. Så gick skatt och så upp på sig, så var det ju liksom bara att öka priserna. För folk skulle ju fortsätta röka i vått och tott. Men nu kommer in nya spelare som kan ta en bit av kakan från det som tidigare var ett oligopol. Eftersom de kommer in med liksom, ja, men som sagt, vapes och liksom, snus och massor av olika nya produkter. Och de här är ju inte lika hårt reglerade. Och det gör ju liksom att det minskar pricing power, antagligen marginaler och vinster. Och det här är något jag tror man kan tänka på, för det innebär att snus eventuellt är negativt i de här bolagen. Eller i alla fall inte lika positivt som man skulle kunna liksom tro. Eftersom det kommer nog ske kannibalisering här från cigaretter mot produkter med lägre pricing power. Och det är väl kanske därför man har sett aktiekurserna i de här bolagen inte prestera riktigt som man kanske skulle tro, med tanke på vilken framgångssaga de här liksom snuset varit.
Nej, det är nog en vettig analys, tror jag.
Men det rör oss in i USA, största nikotinmarknaden i världen. Och Hype är största online-återförsäljaren där. Växer cirka 40 gånger om i USA på 4-5 år. Och man säljer nu cirka 1 miljon doser snus i månaden. Tillväxten av snus i USA under andra halvåret 2023 var större än hela snusmarknaden i Europa, inkluderat Skandinavien. Så det visar liksom lite där vad framtiden innebär. Och där är trots liksom att det finns ju knappt någon digital penetration i USA. Några enstaka procent, och man äger typ hela den. Så att du har ju long runway också, vilket är rätt skönt att höra för ett bolag som Hype. Där du måste ha liksom long runway. Du vill inte bli för attackerad från många sidor. Utan du är ju alltid positivt om flera aktörer kan växa tillsammans. Dessutom säljer
låter
man
lite som en repris på när alla gamblingbolag och kasinobolag skulle in i USA.
Så är det ju, absolut. Förutom att här har
man hoppas att det inte blir på samma sätt.
Nej, men alltså, när det är en ny marknad så kommer det alltid komma press liksom. Men här är de ju faktiskt redan inne och det går ju bra. Och de äger ju hela marknaden. Så det är lite skillnad mot kanske svenska aktörer som bara, men vi ska ta oss in. Här är man i alla fall inne, man har slagit in dörrarna liksom. Så det är rätt nice. Sen säljer man också liksom lite mer traditionella grejer som inte är det här vita snuset. Chewing tobacco till exempel, som är den här du stoppar in under läppen, så har man liksom en spottskål. Liksom. Det är ju inte liksom lika PK att sitta på ett jobbmöte med det liksom, istället för liksom en liten hedlig prille under läppen. Så,
Det får man jobba som cowboy.
Jag kommer ihåg back in the day så jobbade jag med en amerikansk kollega som hade liksom det var så här chewing tobacco, men det var en påse så här sjukt låg, så det tog upp hela överläppen. Men då satt vi med dem på kontoret och det var ju så jäkla hög nikohalt i de här. Det var väl ett par gånger större än vad som lagligt får säljas i Sverige. Så jag dunkade på riktigt bra i skallen när de tryckte dem. Jag tänkte bara också så här, lynchning från när jag var i USA. Jag vet inte om jag tog upp det här. Jag var i USA i Rossbältet i höstas. Och jag var med inne på många butiker och bensinmackar och convenience stores och så. Och då var det liksom så här, var det någon som köpte tobak, då var det ju syn som gällde. Jag såg ju mycket fler syn som såldes än en cig eller någonting annat. Och jag tänker så här, inte det här rätt bearish för Novo Nordisk? För vem behöver Ozempic när du bara kan trycka upp en fet prilla i läppen? Jag menar, det drar ju också ner aptiten liksom.
Ja, man ska absolut inte proklamera för att man ska ta snus, men det finns ju faktiskt en del studier på det att man faktiskt går ner i vikt av snus, just för att det stoppar ju som säger aptiten och småätandet.
Ja, men alltså modelldieten var väl liksom svart kaffe med en cig, så att nikotin är wonder drug där. Jag vet att Peter Thiel, han har ju börjat liksom så här komplettera, jag tror inte han snusar utan han kör någon typ av nikotintabletter. För han säger liksom att men nikotin, det kommer öka ditt IQ med snitt 10. Vad är det, 10 IQ-poäng eller någonting? Jag bara, my man. ja, som sagt, men man betalar 500, P500 för det här kalaset. Men det är ändå tillväxtbolag, så det är framtiden som räknas. Jag ska försöka avrunda det här lite snabbt nu, men bolaget guidar för 5 miljarder kronor omsättning 2025. Från nuvarande marknader. Där är cirka 60% tillväxt från 2023. Cirka 25% om året. Låter mycket, men de har faktiskt växt med cirka 40% om året sedan 2019. Så det är liksom inte alls särskilt orimligt. Sen om man går in i nya marknader så är det liksom ytterligare tillväxt ovanpå det här. Utan man räknar ju bara med nuvarande marknader. Kan också nämna att under samma period, alltså 2019 till 2023. Så bruttomarginal gått från 10-13% och där adjusted EBIT från -1% till 2,5%. Om man guidar adjusted EBIT 57% 2025. Och som sagt, det här är liksom exkluderat kostnader relaterat till uppköp. Och sen, jag tycker man får avgöra här lite själv vad man tycker är rimligt. Är liksom en normaliserad vinst som liksom rimligt, det man försöker åstadkomma när man justerar EBIT, eller är det faktiskt vinst som man bryr sig om? Och då ska man räkna på faktiska EBIT. Man får nog avgöra själv lite här vad som är viktigast. Jag vill suttit och kolla på båda och hur det liksom skiljer sig. Som sagt, just nu ligger adjusted EBIT på 2,5%. USA är i största tillväxtspelande framöver. Faktisk EBIT på cirka 0,7% och vinstmarginal på cirka 0,2%. EV adjusted EBIT utifrån guidance kommer ligga runt 10 på 2025s estimat. Jag är nog mer tveksam till liksom EBIT-marginalen här än till tillväxten. Liksom när jag sitter och, som sagt, 57% säger de adjusted EBIT. När jag sitter och skruvar på min relativt enkla modell i och för sig, men då kommer jag fram till kanske, ja men rimligare kanske någonstans runt 3% plus minus. Så jag tror liksom den faktiska EBIT kanske landar liksom mellan 15 och 20 på 2025 är där liksom det högre spannet nog är troligast. Och det skulle innebära ett PE runt 25 kanske. Vilket såklart är väldigt lågt om det jämfört med dagens 2025. Så att det här antar ju liksom att man kan hålla den tillväxt man guidar och fortsätta expandera marginaler som man liksom hittills gjort. Dessutom har man lite utspädningseffekt från varanter och så vidare som finns i bolaget. Men det borde inte vara för drastiskt, i några procentenheter om året kanske kommande åren. Sen tycker jag att det här är väl nu man ska nämna att liksom många insiders som äger bolaget, både operationellt och grundare. Och sen också att alla i management i stort sett har jobbat inom så kallad big tobacco. Så att de har bra erfarenhet från liksom hur producenterna tänker och liksom marknadsföring och allt sånt. Och nu ska de ju liksom jobba med att sälja. Och det är många av de här big tobacco-aktörerna som jobbar med Haypp Group. Så att de har ju en naturlig koppling. Och sen sist men inte minst så tänkte jag bara säga liksom att det som är intressant här också är att de har så otroligt effektiv logistik. Inventory turnover är cirka 10x. Alltså att de omsätter sitt lager 10 gånger per år. Och där innebär ju att man har ju rätt låg kapitalbindning. Och när det kommer till e-handel så fokuserar ju liksom för många på produkten som säljs, tror jag, snarare än logistiken bakom. De flesta e-handlare kanske inte är just liksom retailbolag i liksom den här traditionella betydelsen att det är viktigt vad produkten är, utan de är kanske snarare logistikbolag, för i bakom liksom så här, egentligen är det det som kommer driva bolaget framåt och vara make or break, hur logistiken och kedjan där bakom fungerar snarare än själva produkten.
Ja, men det är som vi pratat om,
det är det som kommer vara differentialen.
Det är som vi pratat om i Chefell, alltså som Angelinas matkasse.
Exakt.
Hela deras turnaround bygger ju egentligen på att de har förändrat sin tanke kring dels marknadsföring men också logistik, att trycka ner leveranskostnader, för då kan de liksom på den befintliga kundbasen, även om jättemånga tycker att inte förstår grejer med matkassar. De har ändå matkassekunder. Om de då kan se till att kräma ut mer pengar per matkasse genom till exempel minska hanteringskostnaderna, då är plötsligt så tjänar man väldigt mycket med pengar.
Ja, exakt.
Så där håller jag med om att det är missamma. Det är e-handel här är säkert liksom 70% logistik.
Ja, alltså så här, minst tror jag nu. Och liksom, ju mer man tittar på sådana här bolag, så ju mer inser man det. Och liksom att hur... Och, alltså produkten är såklart intressant, men egentligen det är logistiken och hur de hanterar det som är intressant. Och summa summarum, jag äger inte Haypp Group, men jag är nästan irriterad för att det är mycket mer intressant bolag än vad jag förväntar mig. Jag förväntar mig att det här skulle vara ett sletet bolag när jag började kika på det. Men det var faktiskt intressant produkt som rattas mycket bättre än vad jag trodde. Även om det är kanske lite dyrt för vad jag skulle vilja prisa för en... ett e-handel. Ja, jättebra bolag. Vem vet vad aktiekursen gör. Men liksom P25 ungefär ish på 2025 estimat. Det känns lite dyrt när det är andra liksom retailaktörer som handlas till en bråkdel av det.
Men om vi har lärt oss någonting om Moberg Pharma och Technion, så är det att det är flödena som styr. Bara,
jag vet. Det, liksom, vi kommer sitta här om 2 veckor så har det här pumpat 50% till. Men så kommer man sitta där och åh nej, jag skulle köpa flödena. Ja, det skulle du. Skit i fundamentan, det spelar absolut ingen roll.
Vi ska hoppa in på ett sista bolag, apropå just beroendeframkallande grejer, apropå bolag som rattas på ett bra sätt, och bolag som kanske är, inte superdyrt i och för sig, jag tycker att sett till vilken premie det borde ha så är det ganska liksom, bra pris. Och framförallt har det varit lite omvänt här, att den här aktien gått ner lite grann, vilket gör det lite intressant. Jag tänkte prata om japanska Capcom, och det är ju noterat i Tokyo, och de har ju fruktansvärt konstiga tickers.
Ja.
Så ticken för Capcom är ju 96-97. De har ju liksom sina siffertickers bara i Japan. Och ska man handla i Japan så är det väl telefonorder som gäller, tror jag, för i princip samtliga mäklare. Eventuellt tror jag kanske att någon av de här CFD-mäklarna har liksom, att man kan handla direkt. Men då är det en CFD du köper på aktien.
Ja, ja, för DeGiro kunde man väl handla japanska aktier på, har jag för mig.
DeGiro har det nog. Övriga tror jag att det är telefonen som gäller att man får ringa in. Men det här är liksom riktig japansk gaming-kvalitet. Och om, är det någonting man har lärt sig om gamingbranschen de senaste åren med fallet i Embracer och så vidare, är ju att man ska satsa på kvalitet. Bolag som jobbar långsiktigt, jobbar hårt med kvalitet. Och vilka vänder man sig åt då? Jo, då är det ju japanerna förstås. Det är de man kan lita på. Vi har ju massa exempel här. Vi har From Software med sitt hela Dark Souls-serien, och så var det Elden Ring som kom för några år sedan, eller något år sedan, och nu kommer det en DLC till det. Tyvärr inte börsnoterade. Finns via, de ägs ju till viss del av något så stort publisherbolag, men det är tveksamt om det är ens värt att nämna vad de heter, för att det är så extremt liten del och det kommer inte synas i deras resultaträkning. Men Nintendo, också klassexempel. Där vet jag att vi har, det har vi pratat om flera gånger, och där har några av mäklarna trackers för att kunna köpa Nintendo. Capcom då i alla fall, de har ju lång historik får man säga, sett för att vara ett gamingbolag. Det är inte liksom 1800-talet, men 80-talet i alla fall. Början på 80-talet har man historik tillbaka. Så det är länge tycker jag för ett gamingbolag.
Absolut.
Ska man vara exakt så är det faktiskt 1983, vilket betyder att 2023 så var det deras 40-årsjubileum. Det är inte dåligt det.
Nej, det är...
Och bolaget slog igenom, får man väl säga, stort i slutet på 80-talet när man lanserade Mega Man. Bolaget startade ju någonstans i samband med typ att Nintendos första konsol NES, eller Nintendo Entertainment System, släpptes. Och det är ju till den konsolen man framförallt byggde spel i början. Och Mega Man var ju superhit, jag tror att många känner igen Mega Man.
Säger man NES alltså? Jag tror man alltid sa NES.
Ja, det kan man göra också om man vill. Nescafé. Sen i början av
som man är meska.
Sen i början av 90-talet så släppte man ju även Street Fighter. Och det är väl det spel som jag skulle säga kanske verkligen etablerade genren fightingspel. De var inte första ut, men det var det första som verkligen liksom gjorde att fightingspel slog ut stort och vart liksom stort i arkadhallar och så vidare. Och
ja, jag sen spelade faktiskt på arkad nu i helgen.
Nice, ja.
Nu avbryter jag mycket, så känner jag, sorry. Men det är mycket att inflika här när det kommer till sånt här bolag.
Ja, men det är ju så med de här bolagen. De väcker känslor. Det är ju samma som Nintendo. Det väcker också mycket nostalgi och känslor. Det är ju en stor del av förtjänsten också med de här bolagen. Sen har man gjort liksom gått från klarhet till klarhet eller serie. Man har ju andra stora spelserier som Resident Evil, stort skräckfilms IP som bland annat har blivit film också. Devil May Cry som jag spelade faktiskt mycket när jag var liten, och Dragon's Dogma, och nummer två där kom alldeles nyligen. Det var ju deras stora release här under året. Så det ska vi prata om strax. Och sen har vi Monster Hunter-serien. Den tror jag inte kanske de i vår ålder är så jättebekant med ändå. Den känns som att den har, jag vet inte, en liten annan nisch på något sätt, men den är enorm. Ska återkomma till den också.
Men det kom väl ett nytt Monster Hunter-spel nyligen och som blev superpopulärt?
Ja, det kom för, tror jag, det var 2 år sedan ungefär, och det kom ju ett nytt 2025. Det är det vi ska återkomma till alldeles strax. Monster Hunter har också för övrigt fått en film. Den verkar dock ha floppat, som jag förstod det. Men bolaget sen, under andra halvan 2010-talet, börjar man satsa allt mer på multiplayer, men också digital försäljning i det som tar fart. Det här har man ju sett i många bolag. Och det är inte så konstigt, det är de knappast unika om att de har gjort det. Men det som är intressant är att de lyfter mycket det, att en av de grejerna de ser med den här digitala försäljningen, det gör ju att man får så enorma möjligheter att kapitalisera på gamla titlar. Och det här är ju liksom lite Lex THQ Nordic, eller Embracer som de heter nu. Det var ju hela deras grej att de köpte de här gamla IP:erna som ingen vill ha längre, för det gick inte att sälja gamla Destruction Derby-spel eller vad det var för någonting. Men helt plötsligt när man kunde sälja digitalt, för kunde man ta en sån titel, rea ut den för 20 spänn på någon stor Steam-rea, och så fick man helt plötsligt in jättemycket pengar för något som man betalade 0 kronor för. Och det gjorde också att Capcom la om sin strategi lite grann i samband med det här, och för att satsa just på långlivade spel som skulle kunna bringa in intäkter i många år framåt. Och 2018 så släpper man bland annat Monster Hunter World, som blev första titeln i Capcoms historia att sälja närmare 20 miljoner enheter. Idag har man till och med sålt 25 miljoner enheter, så det är det bäst säljande spel de har. Och den slog det liksom Alltså den slog rekordet som Capcoms mest säljande titel bara inom en månad efter sin release. Så det är ganska otroligt. Och det här gör ju att det liksom drar med sig. Det är samma Resident Evil-serien. Den har nått 100 miljoner sålda enheter totalt över alla spel i den serien. Och det här är ju liksom så intressant tycker jag. För att ett nytt spel släpps i den här serien, då kan man få försäljning över hela katalogen. Så om du släpper ett Resident Evil 7 eller Resident Evil 8, då börjar folk spela de gamla spelen också. Då börjar de också sälja. Och dessutom så kan man ju liksom... man kan ju dessutom också stilla och göra remakes på det här. De släppte ju Resident Evil 4 en remake på det för något, det var väldigt nyligen, ja. Den drog ju också in enormt mycket pengar. Det har varit jättestor succé. Och det här gör ju liksom att man måste tänka om lite hur man tänker kring franchises eller IP. Det gör ju också att såklart man vill mjölka samma serie om och om igen, men då måste det göras med kvalitet och kärlek så att det inte blir skräpspel som släpps. Men kan man göra det här och lyckas med det här, då kan man liksom verkligen bygga en helt annan liksom lönsamhet i den här digitala eran, i och med att man då kan sälja liksom hela katalogen om man släpper nytt spel. Monster Hunter-serien, snart också uppe för över till 100 miljoner sålda enheter. Just det här med sålda enheter är ett ganska stort, viktigt mått för Capcom. Och just Resident Evil 4 Remake som pratade om, den har sålt 7 miljoner enheter på ett år. Det är alltså ett gammalt spel som man bara har liksom gjort om lite grann så att det är lite nyare grafik, lite annorlunda gameplay. 7 miljoner enheter, bam! Ganska bra lönsam affär får man ju säga. Och utöver de här serierna har de några personliga favoriter till mig också. Bland annat Ace Attorney-serien. Har du spelat det, Fabian?
Nej. Alltså jag höll mig mycket till Street Fighter när jag var liten.
Okej. Okay. Ja, det här är lite nya spel. Och de är ju lite mer, skulle man kanske kunna säga, riktade till mer egentligen mot den japanska marknaden. Skulle jag gissa på i alla fall. Även om de är säkert sålt mycket väst också. Och de är väl betydligt mindre spel än de andra pratar om. Ghost Trick, Phantom Detective också en sån här titel som är fantastiskt bra.
Jag hade ju problemet att, liksom att när jag var liten spelade jag mycket spel. Sen kom ju liksom man in på CS. Och då körde man bara CS. Och sen kom man in på WoW. Och då körde man bara WoW. Och sen blev man gammal. Och då är man bara deprimerad och kolla in i väggen liksom. Så att...
Ja, det är lite problem också att ha barn, upptäcker jag. Det gör att man inte har så mycket, supermycket tid kanske till att spela spel.
Ja.
Då är det bra med de här korta spelen som typ Ghost Trick. I alla fall.
Ja, eller Börsen. Det är också ett spel på sitt sätt liksom.
Ja, och den betalar ju av sig ibland också. Det är en bättre hobby på så sätt.
Eller bara dyrare.
Capcom både utvecklar och publicerar. Man brukar annars skilja på det här, prata om att det finns publishers, alltså utgivare av spel, och så finns det de som utvecklar spelen. Capcom gör båda delar. Och Capcom faktiskt rankat nummer ett för andra året i rad i Metacritics stora liksom så här annual game publisher rankings. Övriga nämnvärda publishers på den listan är Nintendo, som jag nämnde, de är på sjätte plats. Sega är på nummer nio, de är också börsnoterade. Och Thunderful faktiskt på tionde plats. Lite roligt.
Fan, hur hamnar de där, tänker man? Jag är inte så jättebevandrad med Thunderful, men jag trodde att de var en Nintendo-återförsäljare.
Ja, men det är lite intressant faktiskt. Jag har inte grävt djupare i det. Jag antar att det är samma bolag. Kanske jag ger bort mig totalt här om det är ett annat bolag som också heter Thunderful. Ja, Capcom i alla fall, de har också en egen spelmotor. Det är lite intressant att man har gått den vägen och utvecklat en egen spelmotor. Idag när så många använder Unreal, eller vissa använder också Unity. Där har man utvecklat några nya Resident Evil-spelen, några senare Devil May Cry, samt Monster Hunter, nya Street Fighter, nya Dragon's Dogma och så vidare. En rolig grej, Fabian. Spelmotorn heter RE Engine och den byggdes i samband med att man släppte Resident Evil 7. Resident Evil förkortas till RE. Så vad tror du att RE står för i deras motor?
Real Estate.
Nej, man tänker att det ska stå för Resident Evil eftersom det är samma initialer och det används för att utveckla ett Resident Evil-spel. Men nej, det står tydligen för Reach for the Moon Engine, okay, säger de. Det är otroligt långskott. Men jag gillar att de fick med Moon där. Då tänker jag to the Moon, liksom, att det här kommer ju gå upp som en meme coin.
Och bara snabb inhoppar här, att jag tror att du menar ett annat bolag än vad den här listan gör. För du menar ju såklart alltså Thunderful Group, det vill säga Bergsala, eller det som Bergsala blev. Och Bergsala var det här nordiska distributören av Nintendo-produkter som nu är ett större konglomerat, kan man väl säga.
Ja, jag har svårt att tro att det är dem faktiskt, men det var roligt att det var deras namn.
Jag skulle gissa på att de menar typ Thunderful Games eller liknande, som har liksom gjort lite spel som typ Viewfinder och Planet of Lana och något Lego-spel och så vidare. Steamworld har de gjort också. Tror jag har talat om Steamworld. Men som sagt, jag är inte så jättebevandrad i spelens värld som jag precis har sagt. Så att, det är säkert fel det också.
Ja, men det är nog så att jag har gjort bort mig, för att jag tyckte det var lustigt att det var samma namn. Men det låter väldigt otroligt att det skulle vara dem faktiskt. I alla fall, apropå den här spelmotorn de har, jag vet inte om man ska se det som bra eller dåligt. Det lär ju kosta betydligt mer i R&D att ha en egen spelmotor jämfört med att använda till exempel Unreal, och annars behöver du inte dela intäkter och sådär. Så jag vet inte. De håller i alla fall på just nu att utveckla en ny version av den här motorn som går under namnet Rex, R-E-X alltså. Och X står för Next. De snackar också mycket AI. Det finns en hel sida på Capcoms hemsida om AI. Och det där är ju liksom lite sådär... Jag vet inte tusan om det är så egentligen viktigt för aktiepriset att de pratar AI. Alla spelmotorer har ju någon form av AI för att styra sina spelkaraktärer. Men ja, de hävdar att de använder extra mycket AI. Om vi tittar då istället lite på föregående år, 2023. 2023 så var ju faktiskt det tionde året i rad som de har ökat sitt rörelseresultat. Deras mål verkar vara att öka rörelseresultatet 10% per år. Det är ju en schysst nivå. Dock har deras CAGR, alltså den genomsnittliga ökningen av rörelseresultat, senaste 8 åren varit över 20%. Så de ligger långt, långt över sitt mål, men de fortsätter hålla sitt mål. Och nästa år då, alltså 2024, så är målet att nå 56 miljoner igen i rörelseresultat, och det motsvarar då alltså den här ökningen på 10%. Kan man tänka sig att de kanske kan slå det i år också. Och apropå mål så har de också ett annat viktigt mål, och det är att de ska nå 100 miljoner sålda enheter, alltså spel helt enkelt. När, säger man inte, men man ska nå det målet. Man ska sälja 100 miljoner enheter per år. Just nu ligger man på drygt 40 miljoner enheter för 2023. Och här tycker jag mest intressant egentligen, det är att 90% av det här, nästan 90% av de sålda spelen 2023 är digitala spel. Och det är såklart mycket bättre för marginalen. För 2024, då är målet 45 miljoner, alltså man ska växa lite drygt 10%. Lite under 10% om man inte avrundar som jag har gjort nu när jag nämner siffrorna. Men andelen digitala enheter ska stiga till 95%, så det är betydligt bättre. Man har gjort 2 stycken aktiesplittar. 2018 och 2021. Varför det? Jo, för att öka likviditeten, för att göra att fler kan investera här, och aktiekursen har gått upp också, så man vill liksom splitta på den. Och det här är lite intressant, för vi pratar ju väldigt mycket om det här när vi pratar Japan senaste åren, att det här, de har haft en väldigt dålig aktieägarkultur, och det har liksom börjat skifta mot det bättre. Capcom tycker jag är ett av de exemplen på det, där man liksom håller på med aktiesplittar. Man pratar också om att man vill försöka öka liksom sitt corporate value, kallar man det för. Alltså deras, och då menar de, syftar de på sitt market cap, alltså börsvärde. Och man vill också liksom belöna sina aktieägares lojalitet, säger man. Så det här är ett bolag som liksom gör den här resan som vi pratar om, är intressant i Japan, och det tycker jag är väldigt intressant med Capcom. Jag tror att det här är ett riktigt sån här byrålådan-företag egentligen, att lägga i byrålådan om man har en buy and hold-strategi. Om vi går in då lite på några av de här spelen, som dels vad de har precis släppt och vad som ska hända framåt. Och då är det egentligen 2 stora signifikanta spel som jag vill prata lite kort om. Det ena är Dragon's Dogma 2, det har ju precis släppts. Har sålt väldigt bra, men det har fått väldigt mycket kritik på slutet. Först var folk superhypade för det, och nu är man dock lite arg på det. Och kritiken verkar vara framförallt mot sådana här mikrotransaktioner. Och mikrotransaktioner i spel handlar ju om att man köper ett spel, och sen så när man är inne i ett spel så ska man köpa grejer i spelet också. Och det är helt fint, tycker jag, för ett spel typ Fortnite, som är ett gratisspel. Du får spelet helt gratis, men sen kan du köpa saker i spelet för att då till exempel göra din karaktär lite snyggare eller coolare. Och då är det fint, då har du ju liksom inte betalt fullpris för ett spel. Och sen, då är det liksom rimligt att utvecklarna vill ha pengar, eftersom de inte tog pengar för spelet. Men Dragon's Dogma kostade ju $70. Det är ju liksom verkligen fullpris. De har ju till och med höjt priset jämfört med vad spel kostar för några år sedan.
Jag tror det här, liksom på tal om nikotin som vi pratar om, och liksom regleringar här. Vi såg för inte länge sedan att Kina hade lagt fram förslag på att de ska liksom banna olika typer av mikrotransaktioner, och att du får liksom belöningar för att du loggar in varje dag och liknande. Och det skulle inte vara så liksom otroligt, tror jag, att det här börjar sprida sig till andra länder. Japan tror jag skulle inte vara emot det här. EU, liksom hur liksom, mycket vi gillar att reglera saker, hade nog inte varit emot det här. Man har sett lite länder som har börjat gå på det här. Så att, det tror jag man ska ha med sig i många av sådana här case, gaming-case, är att liksom, hur lång tid kan man ha kvar mikrotransaktioner? Mm. Vi behöver inte såklart... just det här fallet kanske inte det är liksom grundläggande, liksom det mest grundläggande bakom caset, men i många gamingbolag är det just mikrotransaktioner som driver.
Precis, och det intressanta är ju att det finns 2 delar där, om man tänker kring regleringar som du var inne på. Dels finns det ju de här spelen som ger belöningar på att du spelar varje dag till exempel. Det vill ju Kina slå ner på, för de menar på att det förslöar folk och gör dem beroende av spel, som du var inne på. Sen finns den andra delen som jag tror redan att det kanske kommit regleringar inom EU. Det är kring det här med lootboxes, där man säger, är det en form av kasino eller betting? Och det handlar om att du köper en Du köper en okänd produkt, det vill säga du säger att det här kostar $1 och det blir som en lott. Du kan vinna någonting som är jättevärdefullt i spel som du kan sälja dyrt till någon annan spelare. Eller så är det inte värt någonting och då blir det ett lotteri helt plötsligt. Och det blir ju liksom under gamblingregler och så vidare.
Det är exakt som vad Pachinko är i Japan. Du får inte gambla i Japan, så du har ju någon konstigt litet spel där du fipplar med små kulor. Men sen kan du ta de här kulorna, så kan du ta dem till en annan butik eller någonting och sen växer de här mot pengar. Och det är exakt hur många av de här mikrotransaktionerna eller lootboxes är i spel. Det är bara fördröjd eller så här fördold gambling. För att du kan ju få saker, du kan ju tjäna pengar på det och vinna pengar om du får rätt item som är fullständigt slumpmässigt om du får eller inte.
Nej, men så det har varit en av kritiken mot Dragon's Dogma 2, att man inte gillat de här mikrotransaktionerna. Och sen så är det lite annan kritik, man tycker att spel var sådär. Spelet har 6 av 10 betyg på Steam. På Steam har man verkligen bestämt sig för att man ska liksom sänka det här. Jag tror att det har varit en liksom nästan planerad operation, att spelare har gått ihop och bara, nu jäklar ska vi klaga på det här. För tittar man istället på Metacritic så har den 4 av 5. Det är ganska stor skillnad ändå. Och aktien är ner på det här närmare 15% senaste månaden. Och jag tror att det ändå beror mycket på den här kritiken. Folk är lite oroade att shit, det här spelsläppet vart inte så himla bra. Samtidigt är det ett av de mest sålda spelen just nu. Mer än 2,5 miljoner enheter sålda bara på 10 dagar efter att Dragon's Dogma 2 släpptes. Det är största releasen i UK, när jag tittade på siffror i alla fall. Till och med före då Square Enix remake av Final Fantasy 2. Final Fantasy 7, del 2. Så att det är ju fortfarande ett spel som verkar sälja väldigt bra. Så jag vet inte hur mycket man ska liksom fokusera på den här kritiken. Jag tror kanske att man fokuserar på brus snarare än titta på försäljning där. Dessutom intressant, för att som sagt, man släppte för några år sedan här Monster Hunter World. Det är det största spelet de har släppt någonsin. Och den här Monster Hunter-serien har funnits i 20 år. Och nästa spel att släppas där är Monster Hunter Wild 2025. Och det är väl lite här idén kommer lite kring det här caset. Att det kanske är liksom ett läge när den har gått ner 15% på kritik som jag tycker mest verkar kännas som brus. Och man har planerat nu kanske en av deras största releaser någonsin nästa år. Det finns ju ändå en möjlighet att det byggs upp lite hype här igen. Och för att låna lite siffror av Tench Invest på Twitter, som jag har gästat podden också, som är väldigt duktig gamingstere. Om man tittar på Monster Hunter World, man kan jämföra med det. Det sålde de 5 miljoner enheter på 3 dagar. Och då hade man inte lansering på Switch och PC, utan bara på väl, ja, PlayStation och så vidare. Det här Monster Hunter Wild som kommer nästa år, det kommer ju finnas på PC från dag ett, troligtvis också på Switch 2 eller vad det nu blir för konsol från Nintendo. Priset lär också vara 10-15% högre än vad det var på förra spelet, och spelarbasen kanske också har växt något till det tillfället. Det känns som att det kan bli ett riktigt bra spelsläpp om de som sagt håller uppe kvaliteten som de gör. Och då kan ju kritik vara att, men de har ju mikrotransaktioner då. Ja, men de hade mikrotransaktioner i Monster Hunter World också, och där är det ingen som har klagat på det. Där har folk tyckt att det har funkat jättebra. Så det kanske handlar om vilken typ av mikrotransaktioner det är också. Så där ligger lite case i den här bolaget som jag tycker är intressant. Sen måste jag bara inflika här. Capcom kan ha en av de bättre investor relations-sidor jag har sett. Dels bryter man ner rapporten i väldigt olika delar, så man kan liksom titta på enskilda delar man vill. Man vill fokusera på vad jobbar de med kreativt just nu, vad jobbar de med finansiellt, vad är målen framåt och så vidare. Väldigt, väldigt bra. Mycket fin grafik, tydlig info. Dessutom massa bilder på söta japanska gubbar som rattar det bolaget. Det finns ingen sån åldersdiskriminering i Japan direkt. Sen samlar de sin Q&A också direkt på sidan, vilket jag gillar väldigt mycket, där man kan se då vanliga frågor. Och då handlar det mycket till exempel om marginaler. Man pratar om hur tänker ni kring prissättning på spel. Som jag sa, Dragon's Dogma 2, det har man ju höjt till det här nya, som verkar vara nya industristandarden för AAA-spel på, alltså $69.99, eller vi säger 70 då för enkelhets skull, alltså 700 spänn. När jag var liten, eller vi var små, så har för mig att de stora spelen kostade 500 kronor. Idag kostar de alltså 700 kronor. Och de säger att det är så, det är bara att anpassa sig, för det kostar så mycket mer att utveckla ett spel idag. Men de jobbar hela tiden med prissättningen av spel för att då vara relevanta, för det finns ju vissa spel som måste prissättas lägre för att det är mindre spel. Och de försöker överlag liksom jobba med att maximera marginalerna förstås, maximera vinsterna på lång sikt. Och de kommer också att, de håller fortfarande på sitt mål om att de ska växa 10% i rörelseresultat, men de håller också på att formulera just guidance nu för nästa år, så det har vi att se fram emot också. De reviderade ju förra året här för mig guidance, i och med att det var väl den här Resident Evil 4 remaken och det som varit mycket bättre än tänkt, och då reviderade man ju upp målen och sa att okej, det här året kommer vi slå våra mål rejält. Det finns en chans att de kan göra det till nästa år också, tycker jag. Och för det här just nu betalar man drygt 20. Antagligen då, ja, det blir ju betydligt lägre då för 2024, men jag har inga egna siffror på Capcom. tror att det kan vara, som sagt, kanske lite ett intressant case att plocka upp inför den här Monster Hunter Wilds-releasen som det lär hypas mycket kring, och det lär bli en super, alltså en riktig mega-hit. Och som sagt, speciellt när den kommer ner en del efter den här Dragon's Dogma-kritiken som jag tycker i alla fall känns obefogad sett till försäljning av spelet.
Ja, och sen ser man liksom lite hype för japanska börsen och fler vill in där, och de flesta kanske inte är liksom så manade att plocka upp små japanska microcap-bolag som handlas till netcash, utan de kanske vill gå på de här större aktörerna som verkar handlas billigare än de amerikanska.
Ja, men precis. Så Dragon's Dogma är liksom ju ett spel som syns överallt. Så det är ju inte så att det är någon nischad japansk produkt, utan det här vet ju alla i hela världen om.
Exakt.
Så det kan ju vara så att blickar vänds hit. Så lite intressant case. Jag äger dock inga aktier i dagsläget, för att vara full transparent.
Inte jag heller.
Den här veckan har vi återigen med oss vår samarbetspartner Cameo. Och idag gästas vi faktiskt av inte mindre än Sebastian Harung, som är vd för Cameo Group. Välkommen hit, Sebastian. Vill du presentera dig själv lite grann och framförallt presentera Cameo?
Tack för det. Trevligt att vara här. Ja, som du säger, vd och grunder av Cameo. Och har snart jobbat 10 år i detta bolaget, så det har blivit någon år. Cameo är ju en plattform för direkte investeringer i fastighetslån, det vil si at man investerer i et uttal fastighetsprosjekt og får en månedlig rente ut på sin konto, og så kan man återinvestere renteinntektene som man får, og alle lån har pant i fastighet, så det er säkerställda lån.
Vad kan man förvänta sig för typ av avkastning på den här typen av lån? Och hur har ert track record sett ut historiskt?
Ja, för det här skiljer sig ju från till exempel att investera i aktier som kan gå liksom upp oändligt och kan också gå ned i noll. Våra lån har en fast ränta, som man får en ränta på typ 10% i snitt. Idag ligger det på 11-12%, som man får utbetalt månatlig i ränta. Så om du har en ränta på 12% så är det 1% i månaden som man får utbetalt. Alle lån er da sikkerstilt med pant i fastigheter, så at om et lån skulle gå i default, så har vi säkerhet på vegne av alle investorene i lånet, og kan da selge säkerheten eller fastigheten, og så betale tilbake til investorene. Vi har finansiert over 1000 prosjekter, nærmere 5,5 milliard siden starten, og vi har ingen kreditforluster hittil. Vi har et par forsenede lån i Sverige, som har tatt lite lengre tid. Det skyldes litt krevende marked nå de siste 12 månedene. Og så har vi et par prosjekter i default i Norge som troligvis gir et tap om noen måneder. Det er fordi verdien av sikkerheten viser seg å ikke være like høy som jeg hadde trodd på forhånd. Men vi snakker under 1% i default-nivåer, og når man har solgt unna sikkerheten i Norge, da, så snakker vi totalt kanskje tap på 0,2% siden start. Nei, så snittavkastningen til investoren ligger på nesten 10% da, årlig.
Hur ska man tänka då? För nu känns det ju som att fastighetsmarknaden generellt är lite på väg uppåt igen. Den håller på att vakna till livet igen. Räntan kanske är på väg ner. Hur påverkar framförallt räntedelen i räntan och avkastningen på era lån?
Ja, alltså, det är väl egentligen två måter att se det på. Det ena är ju att för våra kunder då, som är fastighetsutvecklare, så har det varit svårt att sälja fastigheter de siste året, kanske halvannet året. Så det er klart at risikoen går jo ned når det blir enklere å selge, da vil flere fastighetsutviklere kunne realisere sine prosjekter. Det har vært krevende, vi har måttet jobbe tett med flere låntagere eller fastighetsutviklere for å faktisk komme i mål med prosjektene. Og det har tatt veldig mye tid, men det ser bra ut, so far so good. Så det er på en måte den ene siden at risikoen går ned for konseptet generelt ved at rentene går litt nedover. Når det gjelder avkastningen så ligger vi... Vår avkastning er jo på en måte et markedsnivå. Vårt produkt vil alltid gi en høyere, altså skal alltid gi en høyere avkastning enn et bankinnskudd, for det er mer risiko. Du låner ut, og du kan forlore dine penger. Og vi konkurrerer gjerne med nisjebanker som ligger i dag på kanskje sånn 9%, og så ligger vi på 10-12%, så vi ligger litt over nisjebankene. Men vi kan vinne prosjektene fordi vi er snabbere og mer fleksible. Så en fastighetsutvikler kan bruke lang tid hos en bank, som vil kreve til eksempel at de selger 75% på ritning av de her boligene som bygges, men det er jettesvårt nå. Vi kan gjøre det med 50% salg til en høyere rente. Så vi vil nok alltid ligge litt over nisjebankene, og vi vil ligge 500, 600, 700 punkter over det du får i bankinnskuddsrente da.
Vem tycker du Cameo passar för? Hur passar man in Cameos fastighetslån i en diversifierad portfölj?
Altså, vi mener jo at det passer for alle sammen, alle som er interessert til å få en hyggelig avkastning. Det er klart, det tar tid å sette seg inn i et nytt konsept, så du skal jo være interessert i investeringer. Men kombinasjonen månedlige utbetalinger, som bare tikker og går, som en passiv spareform, kombinasjonen det og litt mer aktiv aksje- eller fondsinvesteringer, tror jeg er en veldig bra mix for mange investorer. Og vi ser jo på vår kundestokk at vi har alt fra, altså vi har små bønder i Norge som investerer småbeløp til større family office i Stockholm som investerer millionbeløp, så konseptet kan passe for veldig mange som er interessert i og bryr seg om investeringer.
Vad ska man tänka på som investerare när man investerar i ett sånt här fastighetslån? Vilka typer av dokument kan man titta på och så vidare?
Vi gör en noggrann analys av varje låntagare innan vi publicerar och vi har en oberoende kreditkommitté som ska godkänna varje lån. Vi analyserar ju givetvis bolaget och personerna bakom projekten och vi analyserar fastigheten, fastighetskalkylerna, projektet. På den måten är det realistiske salgsvärderingar och så vidare och så analyserar vi pantet, vilken pant finns bakom lånet. All denna information, all den analysjobben som vi gör, den paketerar vi ihop till en text som investorerna kan läsa på innan de investerar. Så det är, vill jag säga, viktigt att läsa sig upp. Och så har vi också en risikoklassificering från A till E. Så vi vet många ser lite på är det A-lån som är lägst risiko, är det C-lån som är lite högre. Det er også høyere rente, men de siste månedene har vi sett veldig stort fokus på A- og B-lån, og det er der mange ønsker å ligge. Så investorer kan lese på hvert prosjekt innan de investerer, og så kan de også spride sine investeringer. Du behøver ikke å legge stort beløp i hver lån, du kan ta lite mindre og så fordele på mange for å skape en portefølje.
Og slutligen da, ni har just nu en postkampanj med et lotteri. Vil du berätta lite mer om det?
Ja, det gäller att gå ta sig in på vår hemsida cameo.se och så läsa mer om denna kampanjen hvor man kan då vinna 10.000 kronor med att investera i tre lån. Och motto är ju inte sätta alla påskäggen i en korg, som jag tror det heter på svensk. Att man faktiskt ska sprida investeringen på tre lån och så kan man vara med i denna tävlingen då.
Ja, men precis. Och gå in på cameo.se/kampanj för att läsa mer om det. Som vanligt ska vi påminna om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka det investerade kapitalet. Stort tack Sebastian och stort tack till Cameo. Och då är vi klara med dagens avsnitt. Kom ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter på eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill rikta stort tack till vår sponsor Cameo. Gå in på cameo.se/kampanj för att vara med i den här påsktävlingen. Sen vill vi också tacka vår sponsor Affärsvärlden. Där kan man gå in på afv.se/marketmakers. Får man halva priset 3 månader. Länk till det finns i avsnittsbeskrivningen.
Och kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod och lämna gärna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.